Hej och välkomna till dagens avsnitt av Unga Agenda som är LSUs podd. Och idag sitter vi här med Sam och Josef som är våra nya ungdomsrepresentanter inom Europa Goes Local som är ett nytt projekt som handlar om de europeiska principerna och riktlinjerna för lokal, öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Så idag sitter vi här med Sam och Josef och ni är ju EU-representanter för LSU inom Europa Goes Local. Och ni är ju ganska nya som representanter här på LSU också. Så jag tänker att det hade varit lite spännande att få en inblick i hur det blev att ni blev representanter och vad er bakgrund är. Och ja, men berätta lite vad ni tycker om att göra på fritiden.
Mm. Ja, men tack så mycket. Sam Mubarak är mitt namn. Jag är 24 år idag och kommer precis att börja skriva min masteruppsats i statsvetenskap. Läser ledarskap och policy i Örebro. Det här engagemanget, den har börjat ganska tidigt för min del faktiskt. Och jag tror att de allra flesta som engagerar sig vid 24 års åldern har på något sätt börjat ganska tidigt. För mig började det på fritidsgården faktiskt. Genom fritidsgårdsföreningar. Och sen har det bara steppat upp. Och någonstans känns det att det har spårat lite. Det blev lite för mycket ibland. Anledningen till att jag sitter här idag, det är fackförbund inom utbildning egentligen. Varit engagerad i Akademikerförbundet, SSR. Och suttit med i Saco studentråd 2 år. Och även i valberedningen 1 år. Och sen blev jag nominerad till den här posten som ungdomsrepresentant för LSU. I den här gruppen EGL då, Europe Goes Local.
Ja, och mitt namn är Josef Mhavers. Jag är 19 år gammal och har precis börjat på universitetet. Jag läste till civilingenjör inom datateknik. Så jag flyttat till Luleå för att bo där och studera där. Det är en lång resa till Stockholm för att engagera mig. Men det är värt det. Mitt engagemang började för 2,5 år sedan. Där jag fick sommarjobb på Skövde kommun. Och jag jobbade där, blev anställd som timanställd. Och engagerade mig lokalt i ett ungdomsråd där. Sen efter så engagerade jag mig nationellt i Sveriges ungdomsråd. Gick över till Elevernas riksförbund. Också nationellt för elevers rättigheter och elevfrågor. Sen efter engagerade jag mig i WWF Student Youth, ett ideellt ledarskapsprogram av WWF. Och nu sitter jag som adjungerad styrelseledamot i WWF och kommer att börja mitt engagemang i FN som FN-ambassadör för mänskliga rättigheterna. Hur jag kom in i LSU, det här uppdraget som EGL-representant, är genom Elevernas riksförbund som är medlemmar hos LSU. Jag blev nominerad och jag har alltid brunnit för viktiga elevfrågor, ungdomsfrågor, ungdomsrörelsen, ungdomsengagemang och vill ta det här större och göra riktig skillnad.
Spännande. Och idag så är ju fokuset i dagens poddavsnitt på EGL som är Europa Goes Local. Kan ni inte berätta lite om vad det är för någonting?
Mm. Egentligen så är det europeiska rekommendationer på hur vi ska bedriva barn- och ungdomsverksamheter, den öppna ungdomsverksamheten. Och hur ungdomsarbetet i stort bedrivs. Och det här startade initiativet startade i Europa då. Och EGL är en europeisk arbetsgrupp som sen har olika undergrupper i olika länder. Så det finns EGL i Sverige till exempel, där både jag och Josef sitter med. Och drivs av MCF. Så kortfattat är det rekommendationer på hur en barn- och ungdomsverksamhet eller hur ungdomsarbete, det är principer på hur den ska bedrivas.
Ja, precis. Och det här om rekommendationerna är tagna, som Sams nämnde, av EU och Europeiska rådet. Och den bygger på en samling av kompetenser och kunskaper, europeiska kompetenser, hur man ska bedriva de här ungdomsverksamheterna. Och vårt jobb här i EGL Sverige inom Sverige att implementera de här rekommendationerna, sprida de här kunskaperna så att vi kan driva ungdomsverksamheter på rätt sätt som gynnar ungdomsverksamheterna och ungdomarna.
Mm. Och en sak jag lägger till här är att det är precis som jag nämnde tidigare att det är ju ungdomsarbete i stort. Det är ju, i Sverige så har vi fritidsgården som tar väldigt stort fokus. Men det som många gånger glöms bort att det här dokumentet eller de här principerna, riktlinjerna på hur barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas i stort, det kan handlar till exempel om idrottsföreningar som egentligen har en stor plats i det svenska föreningslivet.
Spännande. Och varför skulle ni säga att det är viktigt att representera LSU och Europa Goes Local?
Mm. LSU är en jättestor organisation. Det är den största ungdomsorganisationen egentligen som täcker drygt 80 medlemsförbund. Så det är en viktig organisation på det sättet att man har... Ska vi prata ungdomsperspektiv i Sverige, då går det inte att undvika LSU.
Ja, precis. Och den här styrgruppen nationellt kommer jobba med principer som ska gälla ungdomsverksamheter. Och därför är det viktigt att ha ett ungdomsperspektiv. Och LSU, som Sam nämnde, är den största ungdomssamlingsorganisation. Därför är det viktigt och självklart att vi ska vara med och representera.
Och den här EGL-gruppen i Sverige, den består av ett antal myndigheter och ideella organisationer inom fritidsgårdsvärlden. Och vi fyller våra två platser med just det här ungdomsperspektivet.
Kul. Om vi då pratar lite om Europa Goes Local, hur och varför startades detta?
Absolut. Och om man tittar på resten av Europa så ser ungdomsverksamheten och ungdomsarbetet väldigt annorlunda ut. Det är till exempel, jag har bott i Belgien i 6 månader och gjort en utbytestermin. Så jag passar på att besöka lite ungdomsverksamheter där. Och oftast bedrivs de inte alls på samma sätt som det gör i Sverige. Här har vi föreningsliv som med mycket statlig bidrag. I Belgien till exempel är det oftast privata aktörer som startar sådana verksamheter och även idrottsföreningar ibland. Så jag skulle säga att det här är ett sätt för oss att på något sätt ha någon slags ryggrad i hela ungdomsarbetet. Delvis i Europa, men också i Sverige. Jag skulle säga att det saknar vi lite grann även här i Sverige, att ha en gemensamma riktlinjer på hur vi ska bedriva en säker och långsiktig barn- och ungdomsverksamhet.
Ja, precis. Och det här hjälper också de här andra länderna som är medlemmar i EU att bedriva mer kvalitativ ungdomsverksamhet. Och det hjälper oss här i Sverige, som Sam nämnde, att för det skiljer sig från kommun till kommun, från fritidsgård till fritidsgård. Och alla också öppna fritids- och ungdomsverksamheter har inte samma förutsättningar och kanske följer inte samma principer och riktlinjer. Så det här enar allihopa också, att alla följer det forskning och erfarenhet, alltså det ska bli kvalitativt så att alla följer samma riktlinjer.
Och om jag förstått rätt så jobbar ni inom rörelsen mot olika mål. Och vilka är de övergripande målen för rörelsen?
Ja, men jag skulle säga att det absolut största målet med vårt arbete är att fortsätta sprida kunskap och förhoppningsvis kunna ha en starkare ryggrad i Sverige på hur vi bedriver de här verksamheterna.
Ja, precis.
Kan ni inte förklara lite vad chaten är eller gå in lite mer på de europeiska principerna och vad de är liksom och vad det innebär?
Ja, okej. Okay. Det heter European Youth Work. På svenska så heter det Europeiska principer och riktlinjer för lokal, öppen, fritids- och ungdomsverksamhet. Ett långt namn. Vi kan gå igenom lite övergripande över de här rubrikerna och vad de innehåller. Den första är ungdomsverksamheten är värdebaserad och dess grundläggande principer är att den ska, och sen finns det olika exempel. Jag ska nämna några, bygga på frivilligt deltagande, på att unga människor är aktiva i den öppna ungdomsverksamheten utifrån egna vilja och motiv. Vara aktivt inkluderande och erbjuda lika möjligheter till alla unga. Och så finns det självklart andra, lika viktiga punkter. Den andra är den öppna fritids- och ungdomsverksamheten behöver vägledas av en policy för öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Så finns det exempel här på en punkt är tydligt kopplad och positionerad till en bredare ungdomspolicy på alla nivåer, från lokal till europeisk. Vi kan ta den tredje rubriken, tredje delen. Den lokala öppna fritids- och ungdomsverksamhetens organisation och praktik ska exempelvis utformas i dialog mellan alla relevanta aktörer, omvandla syften och mål till enhetliga strategier och planer. Och självklart mycket mer. Och så finns det ungdomsarbete måste drivas av viljan att stödja unga i deras personliga och sociala utveckling och även skapa en möjliggörande och förtroendefull omgivning som är aktivt, inkluderande, stärkande och socialt engagerande, kreativ och säker, rolig och seriös, lekfull och planerad. Och den sista målet är kvalitetsutveckling av den lokala öppna och fritids- och ungdomsverksamheten behöver finns det självklart flera olika mål, men jag kommer nämna en av dem. Regelbundna och aktuella kartläggningar av lokala förhållanden och behov. I alla fall, det var lite om den europeiska principen och riktlinjer för lokal, öppen och fritidsungdom och ungdomsverksamhet. Det finns jättemånga delmål. Man kan läsa på EGL Sverige på hemsidan egl.se, också på europeiska sidan .eu, och man kan se olika exempel hur man kan implementera och hur man kan lära ut kring det. Det är jättemånga tydliga exempel.
Och jobbar ni med dessa eller utvecklar dessa på något sätt och implementerar dem, eller hur fungerar det?
Vi jobbar inte så mycket med att utveckla de punkterna som redan står med. Däremot är vi ute ibland och pratar om de punkterna och pratar hur de kan implementeras på olika sätt i olika organisationer. Vi har till exempel nyligen varit på ett årsmöte för Sveriges elever där vi pratade om hur de punkterna är relevanta för dem och hur de kan implementeras i deras arbete.
Ja, precis. Alltså, de här gynnar olika organisationer på olika sätt och man kan implementera dem och gynna liksom här organisationer på olika sätt. Och de här olika principer och riktlinjer, vi jobbar inte bara med att hålla föreläsningar och föra fram till våra medlemsbas just i LSU och ungdomsrörelsen. Men också är vi också tillsammans i den styrgruppen, nationella styrgruppen, tillsammans med andra organisationer och en myndighet. Vi jobbar med att driva olika projekt för att kunna implementera de här riktlinjer och policies i Sverige generellt. Lokala fritidsgårdar, öppna verksamheter. Det är inkluderande liksom. Så att vi bedriver olika saker. Exempelvis planerar vi just nu en riksdagsseminarium. Och sen håller vi andra projekt för att kunna sprida den här kunskapen.
Hur ser ni på ungdomsinflytande generellt?
Det här är en aspekt som jag tycker har bedrivits på olika sätt beroende på vilka organisationer vi tittar på. Jag vet att till exempel fritidsgårdar, de jobbar jättemycket med ungdomsinflytande, speciellt de fritidsgårdarna som ingår i ett nätverk, till exempel KEX, om vi tar det här i Sverige. Och ungdomsinflytande, det är också nämligen en av grundprinciperna i den här charten, i de här europeiska principerna. Otroligt viktigt att jobba med. Det är ju egentligen vad hela den här charten handlar om, att faktiskt ge utrymme till ungdomen att påverka processen. Det handlar inte om att ge makt till ungdomen. Däremot tar man väldigt stort hänsyn till vad ungdomen tycker och vill. Och det är när det kommer till ungdomarnas egen organisering, men också att man hela tiden utgår från den ungas bästa.
Ja, precis. Man lägger lite ungdomar i centrum, för att ungdomsarbete handlar om att man ska arbeta med ungdomar i många fall. Och exempelvis så bedrivs olika fritidsverksamheter med att driva olika projekt för att hålla ungdomarna upptagna, för att de ska ha roligt. Men deras syfte egentligen är att de ska hålla ungdomarna upptagna och vara med i de här projekten, olika aktiviteterna, för ett annat syfte. Exempelvis hålla dem borta från att stöka till. Det har vi märkt att det är inte ungdomarnas intresse i centrum. Det är inte vad ungdomarna vill. Så målet med charten är att bedriva vad ungdomarna vill och ha dem i centrum. Och arbetet som ska bedrivas kring dem ska gynna dem och vara byggt på deras intressen. Som Sam nämnde, man ska inte ge ungdomarna all makt. Alltså det är inte hur en fritidsgård bedrivs. Men man ska alltid ha ungdomarna med, och det ska gynna ungdomarna. Det är liksom vad fritidsgården ska bygga på. Inte hålla öppna fritidsgården och driva aktiviteter för att de stökar till annars. Alltså det är sådana här saker. Vilket de inte gör i många fall, men vissa kommuner bedriver sin verksamhet baserat på det. Gör de upptagna med annat.
Mm. Och tyvärr om vi tittar utanför fritidsgården, så har fritidsgården faktiskt en negativ innebörd liksom i sig. Man hör oftast att ja, men gör inte så här gör man på fritidsgård, eller det här är ingen fritidsgård. Och de rubrikerna läser man ganska ofta både på tidningar men också på sociala medier till exempel, och när man pratar med varandra. Så den bilden vill vi egentligen ifrån, och vill delvis genom den här charten visa att det är faktiskt ett professionellt arbete som oftast pågår i de verksamheterna.
Finns det några speciella strategier som används för att aktivt jobba med att främja ungdomars inflytande i samhället?
Alltså charten ger också möjligheter och riktlinjer för själva fritidsledarna, själva de som arbetar med ungdomar, ungdomsarbetare, hur de ska bedriva och arbeta kring ungdomar. Alltså den ger lite riktlinjer och hur de ska arbeta. Och det främjar ju inflytande i många av de här punkterna och delmålen. Det främjar att man har ungdomarna i centrum, att man ska ge dem inflytande, att de ska vara med i olika processer. Så det charten ger definitivt kunskaper om hur man ska bedriva sådana verksamheter utifrån själva arbetarna kring ungdomar.
Ser ni möjligheten med att applicera charten på områden utanför den öppna fritidsverksamheten?
Ja, och det var det vi pratade om lite tidigare här också. Att det här är ju principer på ungdomsarbetet i stort. Så den funkar mycket väl i idrottsföreningar och andra typer av organisationer där ungdomar rör sig. Det är ju egentligen så är det generella riktlinjer på hur man jobbar med barn överlag och ungdomar.
Vilka utmaningar möter ungdomsrepresentanter och organisationer inom detta området?
Jag skulle säga att framförallt handlar det om att vi inte har en nationell utgångspunkt för att sprida den här kunskapen. Nu jobbar MUCF med det här och är superduktiga. Men det är ingenting som går nationellt ut till lokala fritidsgårdar eller lokala föreningar, utan oftast är det precis som vi gör, att det är vissa personer i myndigheter och ideella organisationer som jobbar för att sprida det.
Mm. Det är liksom inget måste, det är rekommendationer. Sverige har skrivit under, men det är inte en lag. Det är bara rekommendationer i slutändan. Viktiga rekommendationer, alltså, som vi jobbar med att sprida. Det finns en ambassadörprogram som själva styrgruppen, nationella styrgruppen, har tagit fram, och vi har flera ambassadörer, fritidsledare runt om i landet som hjälper till att sprida det här. Men i slutändan så är det rekommendationer, och vi jobbar hårt med att försöka implementera de här och rekommendera dem, och vissa använder dem för att de ser positiviteten med dem. Det är liksom bara positivt.
Och hur skulle dessa utmaningar kunna överkommas eller mildras?
Att vi blir fler som jobbar med det här, och att vi kanske till och med får våra svenska myndigheter med på det här först och främst, för att vi ska ha någonting gemensamt att utgå ifrån. Och sen att vi också jobbar mycket med nätverk, inte minst när det kommer till fritidsgårdsorganisationer och till exempel Riksidrottsförbundet.
Ja, absolut. Vi måste sprida också kunskap och medvetenhet att det här finns, så att fler kan ta vara på det och använda det. Och ju mer vi vet om det här, så kan det spridas snabbare och bättre. Och förhoppningsvis kan det här implementeras så att varje öppen verksamhet kan använda de här kunskaperna.
Du nämnde någonting om ambassadör och någon ambassadörutbildning. Och vad innebär ambassadörutbildning och hur fungerar den?
Ja, precis. I september så genomförde vi i styrgruppen en ambassadörutbildning där man hämtade flera, man bjöd in flera från olika delar av landet, olika fritidsledare, utbildare, personer som jobbar med ungdomar generellt, och jag och Sam som är ungdomsrepresentanter. Och vi genomgick en ambassadörutbildning om själva charten och vad den innebär, hur vi ska lära ut om det. Generellt liksom olika metoder hur vi kan nå ut, lära om charten. Och det var 3 dagars utbildning, och själva utbildningen och själva ambassadörprogrammet ska hjälpa till att sprida det här charten på olika sätt i landet. Så man ska kunna bjuda in, hålla lite utbildningar och även erbjuda kommuner den här utbildningen, att de söker själva utbildningen.
Och hur spelar ungdomsambassadörer i Sverige en nyckelroll i detta sammanhang?
Alltså just nu i själva charten så är det bara jag och Sam som ungdomsambassadörer. Mm. Generellt är det inte så många ambassadörer i Sverige kring charten. Alltså det är bara 15-20 pers, 13 pers.
Ja, precis. Sen vet vi att den här utbildningen, den kommer att arrangeras flera gånger.
Ja.
Och vi hoppas verkligen att vi blir fler unga som jobbar för det här också.
Och ni båda har ju rest hit till Stockholm nu för att ni var på en
konferens
igår.
Det stämmer.
Och jag tänker att vi kanske vill berätta lite om det.
Absolut. Det var en jättebra konferens, måste jag säga. Det var en konferens om det brottsförebyggande arbetet kring ungdomskriminalitet. Och det var flera myndigheter som deltog. Det var en samverkan i de här myndigheterna. De myndigheterna som deltog, det var till exempel MCF och polisen och Brå till exempel. De har presenterat sin rapport som de nyligen har kommit med. Sen fick jag och Josef vara där i panelen också och prata om de frågorna ur ett ungdomsperspektiv.
Spännande.
Jag valde att presentera hur viktigt det är att samverka med unga och ungdomsverksamheter för att förebygga det här brottsligheten bland barn och unga. Alltså hjälpa till i polisens arbete, i kommunens arbete. I de här organisationerna som jobbar med barn och unga generellt, det är viktigt att ha med barn och ungas röst i de arbetena. Oftast så tror de att de jobbar med barn och unga genom att bara att deras arbete riktar sig mot barn och unga. Men det är viktigt också att ha med barn och unga i projekten, i arbeten, i framtagandet av olika projekt. Det breddar perspektiven, kunskapen och erfarenheterna och leder till större saker. Och det har vi sett i Sverige i andra organisationer som har haft med barn och unga i deras arbete, hur kreativiteten ökar, hur det är enklare att nå ut till barn och unga. Och vi rekommenderade och tog fram det i den här konferensen framför 450 personer från olika myndigheter och organisationer. Och tog upp vikten av att inkludera barn och unga.
Precis. Vår ingång i den konferensen var egentligen fritid och fritidsfrågor. Delvis genom att börja i ett lågt stadie när man jobbar med ungdomskriminalitet och det förebyggande arbetet. Men också att man inkluderar de delarna som du precis nämnde, ungdomsdelaktighet, utgår från den unga och ha med ungar i processen. Och såklart vikten av det här civila samhället i de frågorna. Och hur fritidsgårdarna jobbar i de frågorna, hur idrottsföreningar jobbar i de frågorna. Och vikten av deras arbete i det här. För att det jag reflekterade lite över igår, det är att man har inte riktigt insett att de ungdomarna som rör sig i de kretsarna har oftast ett behov. Och förmodligen så har det här behovet inte uppfyllts på något sätt av samhället. Sen finns det såklart, vi har ju hört igår att vissa ungdomar blir till exempel tvingade att vara med där. Och är man där så är det väldigt svårt att gå ut. Men samtidigt måste man förstå att vi vill inte lägga ansvaret på vissa aktörer här. Däremot måste vi förstå att det här är ett gemensamt problem. Och ska vi lösa den, då måste nästan alla delta.
Ja, precis. Alltså det var en jättelärorik konferens, ska jag säga. Man fick ta del av massor olika kunskaper och kompetenser. Och viktigaste delen är att vi unga, barn och unga, var närvarande. Vi önskar dock att fler barn och unga är närvarande nästa gång. 450 personer och bara 4 unga. Och alla går på universitetet. Alltså alla över 18, tror jag. Och kanske någon var under 18. Mm. Men allihop, det var inte så mycket representation. Speciellt i de yngre åldrarna. I en sån här viktig konferens som pratar om barn och unga och deras ingång i kriminalitet och brottslighet. Och hur man ska förebygga det. Det är viktigt att ha med barn och unga. Det var det jag ville försöka få fram. Och du som försökte få till i civilsamhället och vi diskuterade på det sättet. Det är viktigt att alltid när man jobbar med barn och unga, att ha med barn och unga. Och inte bara 2-3 stycken, utan mer. Jag tycker varje konferens, varje panel som var med ska ha barn och unga. För det man pratar och jobbar kring barn och unga. Det är viktigt.
Mm, precis. Och sen en annan sak som togs upp igår av MCF är en statistik som visar på att 6-10% av de unga är på något sätt aktiva i till exempel elevråd eller intresserar sig för samhällsfrågor. Jag tycker inte vi ska glömma bort de här procenten och vi kan säkert lära oss mycket ifrån dem. Samtidigt måste vi också få den andra gruppen, alltså de här 90%, att få deras röster hörda. För förmodligen ingår både jag och Josef i de här 60-10% som är engagerade. Och vi tänker inte alls samma sak som de andra, även om vi ingår i den åldern. Så jag tycker att även när man pratar om ungdomsrepresentativt arbete så finns det olika ungdomar med olika tankar. Så man försöker tänka på att få allas röster inkluderade.
Förutom att resa till Stockholm och gå på konferenser så gissar jag att ett uppdrag som representanter inom Europa Goes Local innebär ganska mycket mer. Och ni har berättat lite om det för oss idag. Men jag tänker, är det någonting som ni skulle vilja tillägga eller något ni vill berätta om vad som väntar liksom inom ett uppdrag?
Just det. Och det vi har gjort hittills, vi har ju kommit in i, de här, i den här rollen 1 juli. Så vi har jobbat med det här i några månader. Vi har delvis jobbat aktivt inom själva IGL-gruppen. Vi har besökt ett antal organisationer, föreningar och fritidsgårdar där vi har pratat generellt om de här europeiska principerna och hur de kan implementeras i deras verksamhet. Och sen har vi börjat planera på hur vi ska jobba mer med att nå fler organisationer, hur vi kan sprida det här vidare på effektiva sätt. Josef, du kan berätta lite mer.
Ja, absolut. Tack så mycket, Sam. Vi har planerat och tagit fram material hur vi ska nå tillbaka till LSUs medlemmar och ungdomsrörelsen. För det är en av de målgrupperna som vi planerar nå ut till. Och samtidigt också de andra organisationerna, självklart. Och vi har planer att hålla utbildningar och föreläsningar för många ungdomsorganisationer. De som är medlemmar i LSU och de som är ute i civilsamhället. Så vi har tagit fram material och vi kommer hålla nästa år olika föreläsningar och utbildningar. Och vi planerar också ett riksdagsseminarium nästa år som vi kommer delta på och vi har planerat just nu.
Så innan vi avrundar, är det någonting som ni vill skicka med er till våra lyssnare?
Ja, och mitt medskick får väl grunda sig på att vi har otroliga bra verksamheter i Sverige. Och det tycker jag vi ska ju inte stanna bara för att de är bra, utan vi ska försöka förbättra dem. Och den här charten är ju, den kanske inte gör allt, men vi tror på att den kan göra en hel del på hur vi ska utveckla kvaliteten i våra lokala öppna fritidsverksamheter och barn- och ungdomsverksamheter. Och faktiskt prioritera den i många sammanhang. Och det här är ju på något sätt svart på vitt, så det är en blankett som man kan lägga fram, så här jobbar vi liksom med våra ungdomsverksamheter. Det finns otroliga människor som jobbar med det här dagligen och det ska de ha ett tack för. Så jag hoppas verkligen att de här principerna sprids ännu mer i våra lokala och ungdomsverksamheter.
Jättebra medskick. Mitt medskick är att läs på gärna och fråga om det finns något oklart. Vi hjälper gärna till och de här principerna och riktlinjerna kommer öka kvaliteten kring ert arbete med öppen fritids- och ungdomsverksamhet och era verksamheter när ni jobbar med barn och unga. Det kommer öka kvaliteten och förbättra arbetet.
Yes. Tack för att ni har varit med. Superkul att få höra vad ni jobbar med och lite mer om Europa Goes Local. Och som grabbarna här säger, så vill ni ställa frågor så kan ni hitta deras kontaktinfo på lsu.se.